There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ny vecka, nytt avsnitt av Inget Vilohem-podden.
Yes!
I poddstudion 5.0 den här gången.
Det börjar bli tjatigt att det alltid är ombyggt här uppe.
Jag känner mig aldrig hemma längre. Varje gång jag kommer hit så är det något som ändrar sig. Nu har vi fått nytt bord idag.
Nytt bord, en ny fåtölj. Vi har ju gått från två soffor till en soffa och en fåtölj.
Mm.
För er som är extremt nyfikna, det kanske bara är vi som tänker.
Exakt.
Ni som lyssnar skit i totalt hur det ser ut här inne.
Precis, vi har också fått en nummerlapp på väggen.
Ja, lite race-feeling har vi fått in här och sådär. Det var lite opraktiskt förut med två soffor i det här trånga rummet. Mm. Så att nu har vi optimerat lite och fixat till.
Ja, hur är läget annars då?
Det är bra tycker jag. Lite lätt ont i min vänstra fot.
Mm, det har vi pratat om tidigare. Du har ju varit
vi det i podden?
Ja, vi nämnde ju det vid Stockholm Marathon där, att du hade sparkat foten in i en kloss eller något på Matteos rum.
Exakt, det är ju fortfarande det som sitter kvar tror jag. Det uppdagas ju lite efter Stockholm Marathon att du började få ont. Sen var ju vi i förra helgen. Ja, nu beror det på när det här släpps då. Men vi var ju på Kolmården med våra familjer.
Precis,
och då var vi ute på en morgonrunda där. Ni som följer oss på Instagram såg att vi drog en repa på E4-an.
Mm, exakt. Det får man inte göra.
Innan vi vek in i skogen. GPS-erna lurade oss lite där. Eller jag fick ansvaret att navigera och det går ju alltid åt helsike.
Det där har ju lärt mig många gånger att man ska aldrig lämna det ansvaret till Fredrik.
Men, nej, det var lite tokigt. I alla fall, så efter det här passet så började jag få lite ont i foten. Och sen har det suttit i fortsatt då. Så att jag har haft ont i min vänstra fot uppe på foten på ett ben där kan man säga. Som går ut till tårna, liksom, till stortån skulle jag vilja säga. Så jag har inte sprungit någonting på en vecka nu och sen bara cyklat istället då. Mm. Sen var ju du och jag ute i morse nu innan vi ska spela in här och hade lite poddmöte.
Precis.
Och det kan ju vara gött att snacka igenom lite. För nu har vi en väldigt speciell gäst som kommer idag då.
Exakt, stämmer bra.
Men för att bara avrunda min sammanfattning med foten där så kändes det idag igen. Så vi får ju se vart det här leder framåt då. Får fortsätta och försöka löpvila lite och ägna mig åt cykling istället, vilket inte är helt fel, för jag måste ju steppa upp cyklingen. Ja, absolut, absolut.
Ja, men kul.
Själv då?
Eller kul, det är inte kul att ha ont i foten. Men, ja.
Nej, men jag hoppas att det inte är något allvarligt. Mm. Vi får se framåt.
Ja. Yes. Jo, men det är bra med mig. Inga krämpor. Känner mig fit for fight.
Ja.
Börjar få smått ångest för att det bara är typ 2,5 veckor kvar till Silverleden som du och jag ska springa.
Ja.
63-4 kilometer.
Ja, 6,5 brukar jag säga, för man springer alltid lite.
Ja, men precis, exakt. Så ja, men det blir nog bra.
Ja.
I övrigt är det bra.
Precis när Stockholm Marathon är utcheckad så är det bara att ha ångest inför nästa stora lopp. Eller
exakt.
Stora lopp, det är en liten tävling i sammanhanget.
Ja,
men en lång tävling och en tuff tävling.
Ja, precis.
6,5 mil, jättestökig trail verkligen.
Som det är just nu så är det ju väldigt, väldigt blött i skog och mark också. Så det kommer ju bli riktigt lerigt.
Det är sumpigt som det är nu.
Den har ju svårt att torka upp en varm sommar till och med.
Ja, alltså. Det är ju ofta att stigarna som är på Silverleden, det är ju typ bäckfåror och sånt där. Så att där får man verkligen lyfta på fötterna. Ska vi ta lite om vem som kommer?
Ja, ja. Precis. Det var en lång inledning.
Innan vi rullar iväg för långt här.
Precis. Nej, men precis som du säger så idag har vi ju ett mycket spännande intervjuavsnitt framför oss.
Mm.
Med en person som heter Lars Ersäng. Triatlet.
Triatlet och drabbad av Parkinson.
Precis. Och inte bara triatlet utan också Ironman.
Ja, han genomför ju alltså Ironman-distans i triathlon då, och det är ju bland det brutalaste man kan ge sig på.
Ja, och till det att, som du säger, tillägga att man har drabbad eller diagnostiserad med Parkinson, som säkerligen inte gör saker och ting enklare.
Nej, verkligen inte. Det är ju mäkta imponerat alltså att klara av det.
Mm.
Och han har ju varit han har ju varit drabbad av sjukdomen i över 10 år, har jag för mig, nästan 10 år.
Jag kommer inte riktigt ihåg när han varit drabbad, men det får vi ju säkert ta del av idag.
8 år då. Ja. Så att det har ju gått en lång tid, och han har ju verkligen så här under tiden hållit på och utvecklats inom Ironman-distansen.
Absolut. Absolut.
Så att det är ju väldigt imponerande.
Ja, alltså det ska bli väldigt intressant att höra hans resa och hans träning och hur han får dagarna att fungera med sin sjukdom och
exakt.
Sin träning.
Det är ju, kan han genomföra en Ironman med den sjukdomen, det är liksom, det är otroligt imponerande.
Precis.
Så att, nej, det ska bli superspännande att höra Lars berätta det här.
Ja, vi rullar väl gingen så släpper vi på Lars sen.
Jajamän.
Härligt Lars, hur är läget?
Tack, det är bra tycker jag. Härligt att få komma hit till studion och se hur ni har det. Jag har ju lyssnat på er som sagt och tycker det är mysigt och kul att få komma hit.
Ja, du har avslöjat innan här att du är en lyssnare av podden. Det tycker vi var superkul. Det är inte så många som är.
Nej, precis. De är få, men trogna.
Ja, nej, det var jätteroligt att höra. Mm. Och vi har ju den stora äran att få ha dig som gäst här idag. Superspännande historia som vi ska få ta del av, där du både är en Ironman triatlet och idrottsman och diagnostiserad med Parkinson. Stämmer. Så att det ska bli superspännande att få ta del av din historia verkligen. Och vi brukar ju försöka börja med att berätta det att vi heter ju inget Vilohem-podden, och har du något vilohem i ditt liv, tycker du?
Absolut.
Det har du. Ja.
Jo, men alltså, man måste kombinera. Jag tycker att tränar man hårt måste man vila hårt. Och det innebär att har man ett vilohem, då har man ett ställe man kan liksom koppla av på och tänka på annat än bara just träning.
Ja.
Det är otroligt viktigt.
Så är det ju verkligen. Men jag kan ju tänka mig att hålla på med tre discipliner eller tre sporter som det egentligen är, samtidigt ta hänsyn till en allvarlig sjukdom. Det kräver sin tankeverksamhet och
absolut.
Sin planering.
Också arbeta. Mm.
Ja, precis. Och absolut, att, det kräver planering.
Ja, det kan
jag förstå. Jag tycker väl att det som är viktigast är att man får lyssna på kroppen lite mer än vad man kanske gör som frisk och som ung. Mm. Jag är ju inte 30 längre, utan jag är 57 år och har hållit på med lite motionsidrott under ganska lång tid. Och det är klart att inser ju vikten av att vila och planera en hel del efter kroppen mår.
Och lyssna på kroppen, ja.
Nej, men det är superintressant. Vi tänkte ju faktiskt att du ska få börja med en presentation av dig själv. Du har ju redan varit inne och nallat lite på att du är 57 år, men vem är Lars? Förklara lite mer.
Vem är Lars? Ja, men han är 57 år och en motionsidrottare och har hållit på med det här sedan början på 2000-talet och som vuxen. Jag jobbar på bank och jobbar med företagsrådgivning och hantering kring företagsärenden på banken. Jag har två barn som bor i Stockholm och ett barnbarn och som också får en del uppmärksamhet såklart. Och sen är det inte så mycket mer som tar mig tid, mer än träning såklart. Träning tar ju mycket tid och, det är min passion i livet. Att utmana kroppen på flera sätt.
Ja, det känner vi igen, båda två.
Exakt, och hemmahörandes i Örebro, va?
Ja, bor i Örebro på norr, nära Rävgången och tillgång till bra vägar att cykla och springa på.
Hur är det, och nu ska vi inte gå händelser i förväg, men du simmar ju också en del. Vi har ju
absolut.
Ironman. Är det bra att simma där också?
Nej, absolut inte. Nej, det är inte, utan då får det bli någon annan sjö. Jag brukar simma upp i Ramsjön.
Okej.
Eller i Onabodasjön, och annars är Gustavsvik i Örebro som 50 meters bassäng, motionssim, så det är ju bra där också.
Just Onnaboda vet jag brukar vara populärt för triatleterna i Örebro, att man tar cykeln till sjön och simmar en sväng och sen
Det kan man göra. Blir det får man lite backträning också.
Kombinationspass. Ja, exakt. Ja, det är en rejäl klättring upp dit.
Ja.
Vi kan väl, du har ju redan varit inne och tassat på att du tränar en del, så vi kan väl hoppa in på veckans, eller på den stående punkter.
Ja, vi har ju några som vi alltid går igenom, och det brukar ju vara jag och Christian som babblar om det där. Men när vi har en ärofylld gäst så är det allt fokus på dig. Så. Hur har din träning sett ut i veckan?
Igår så var jag ute på ett litet löppass och det kändes bra, och fick även till ett cykelpass, ett intervallpass, och att riktigt, riktigt bra kändes det. Och det känns som att träningen börjar liksom ge lite effekt just nu. Jag har haft en lång period med väldigt lite träning, men är på väg mot en inte en formtopp, men åtminstone liksom en intensiv period just nu och framåt. Ja,
skönt.
Så att cykelpass var jättebra, kändes kanon efteråt tycker jag.
Det är alltid gött när man känner att det börjar svara lite.
Ja,
så är det verkligen. När du säger cykel, är det uteslutande tempocykel du kör då? Eller är det linjecykel eller mountainbike också?
Det är ju asfaltcykling, så antingen är det linjecykel också eller tempocykel. Då.
Ja, du är alltid på asfalten och cyklar.
Ja, alltid.
Ja,
alltid.
Yes.
Fast jag har ju kört några backträningar i Matsebacken också som ligger uppe i Vånabo. Ja,
den har man svettat i några gånger.
Den är otroligt bra att cykla upp för. Men då är jag bara standardcykel, då är det liksom ingen tävlingscykel att cykla på där.
Nej, just. En vanlig alltså gubbcykel då så att säga.
Mm, exakt.
Det är tufft att komma upp det här, men så.
Ja, det är jättetufft.
Ja, det kan jag tänka.
Otroligt roligt.
Det är bra. Ju tyngre cykel, desto bästa träning.
Ja, men så är det ju.
Ja, Matsa är ju ångestfyllt alltså.
Ja, men ett bra simpass också tidigare veckan, så det känns som att det börjar lossna lite.
Gött.
Hoppas.
Ja.
Ja, vi kommer ju komma in mer på din träning sen, men vi fortsätter med punkterna. Bästa och sämsta pass, eller bästa eller sämsta pass i veckan, har du något sånt?
Ja, bästa passet var cyklingen igår. Och sämsta passet var faktiskt löpningen igår också.
Okej. Okay.
Ja,
det är otroligt olika, beroende på hur min kropp mår såklart. Det är det jag får ta hänsyn till och anpassa träningen efter dagsformen.
Mm.
Så det är svårt för mig att planera in långpass. Det är inte alls säkert att jag kommer att liksom vara redo för det. Utan då kanske jag får ta en kortare pass istället. Och ett återhämtningspass. Och sen dagen på kan jag vara skitpigg. Och då är det bara ut och köra.
Det ställer ju till planeringen ännu mer. Att man har laddat upp och sen får man ta och göra avbrott liksom för kroppen. När jag säger inte kör.
Ja, precis. Det är svårt att inte sköta en dagsplanering. Utan det är mer en veckoplanering. Att jag har liksom ett veckomål med min träning.
Ja, just det.
Fördela det under veckans dagar på bästa sätt då.
Exakt. När du säger att du både cyklar och sprang samma dag där, kör du dem efter varandra eller är det förmiddag eftermiddag då i regel så att säga?
Oftast förmiddag eftermiddag.
Ja, det blir det.
Fast det är bra att träna på övergången också, eftersom triathlon handlar om att hantera övergång från simning till cykling och från cykling till löpning.
Exakt, du får kombination.
Skum övergång där, men gillar att träna på den.
Men då är det förmiddag, eftermiddag och det, är det ute före frukost då eller?
Ja, jag jobbar faktiskt 50%.
Du jobbar 50%? Okej.
Ganska nyligen gått ner då, så det blir det morgonpass, förmiddagspass och kvällspass då.
Ja, men det funkar ju bra då.
Ja.
Gött.
Den absolut viktigaste punkten vi har då, i de stående punkterna.
Den roligaste, eller? Ja, du har ju lyssnat på podden så du vet ju vad vi är, att vi är två störgubbar.
Ja. Har du någonting som du har stört dig på under veckan? Eller inte under veckan, men har du något som du går och stör dig på?
Just nu så är det nog baknavet på cykel som stör mig mest.
Ja, du ser.
Jag tror jag måste byta lite grejer för att få den att funka bättre i cykeln.
Lidar inte växlarna eller?
Nej, precis. Det börjar hoppa lite.
Ja, det där är ju klassiker.
Ja.
Då kan man ju på att byta kedja och allting.
Ja, men precis. Det är bara att köra det paketet med innan tävlingarna som kommer framöver.
Ja, exakt.
Ja, cykel.
Ja, det där är irriterande alltså. Ja, det kommer ju tidsnog.
Men uppförsbacken är inte kul om det börjar hoppa. Liksom. Då tappar man ju liksom.
Man ställer sig och sen klickar det till och sen är man nästan på flygrapp.
Ja, men precis. Ja, men det är väl det jag startar med på, tror jag, som jag kommer på rakt upp på det.
Det är bra. Materialet ska funka.
Ja.
Annars så blir ju hela passet förstört. Liksom.
Ja,
och på cykel är det ju framför allt på landsvägscykling skulle jag säga. Så är det ju, alltså på mountainbike då är det ju mer att det slår och smäller lite grann hela tiden. Men när man sitter och har samma kadens och samma liksom motstånd, då jättejobbigt minsta lilla naggande på kedjan.
Ja, speciellt om man kör ett tufft pass, för då är man så beroende på att man ligger hårt på och jag ligger egentligen på tröskelnivå och kanske på rött vissa perioder också.
Exakt. Då är det ännu mer viktigt och jobbigt om det inte funkar.
Ja,
ja, så är det ju. Ska vi ta och hoppa in på den lite tyngre punkten?
Ja, precis. Vi tänkte väl att innan vi djupdyker i din träning och ditt Ironman och allt du håller på med, så tänkte vi väl att vi måste ju självklart börja med att diskutera Parkinson.
Ja.
Som är en väldigt stor del av ditt liv.
Absolut.
Och jag tänkte väl om du kan förklara vad Parkinson är till att börja med för oss eller för någon som inte vet vad Parkinson är.
Ja. Parkinsons sjukdom är en sjukdom som sätter sig i hjärnan, kan man säga kortfattat. Det går ut på att man får mindre, att kroppen tillverkar dopamin i mindre och mindre omfattning. Och dopamin är en signalsubstans som behövs för att kroppen ska funka bra. För att man ska få en smidig och bra rörlighet i kroppen. Och naturligtvis också mental hälsa utifrån att välmåendet också påverkas. Så just Parkinsons sjukdom har en mängd olika typer av diagnoser, eller vad heter det, olika typer av
symptomer.
Mm. Och de största, den vanligaste är att man skakar, vilket jag gör och relativt ofta, och att man blir stel och långsam. Både i rörelse och i tanke också, att man tar längre tid på sig.
Okej.
Okay. Har även en kognitionsproblematik också kring att man, ja, det kan vara närminnet som påverkas. Lukt och smak påverkas och ja, det finns fler ändå, men det är de vanligaste.
Och allt det har egentligen att göra med att signalerna inte kommer fram till hjärnan i den
tid som precis. Det ska. Nej, precis. Så att hjärncellerna slutar tillverka dopamin. Mm. Och det finns en såklart medicinering för det här då.
Mm.
Jag märkte min sjukdom och var diagnostiserad 2014. Och det var mitt i min löparkarriär, om man kan uttrycka sig så.
Mm.
Och jag märkte att det var något fel på kroppen, och efter mycket om och med så gick jag iväg och till slut fick jag diagnosen då. Så att det var ju väldigt livsomvälvande, och det var ju en väldigt jobbig period rent mentalt också att få det budskapet, det beskedet att man inte kommer vara frisk längre, utan få bära en sjukdom som gör att man blir sämre och sämre med tiden resten av livet.
Om vi backar tillbaka lite där bara, 2014 fick du diagnosen, var det också 2014 du började märka symptom, eller gick du med det ganska lång tid innan?
Ja, jag gick med det, tror jag. Första symptomen tror jag märkte egentligen på sommar 2012.
Okej, så 2 år nästan.
Ja, precis.
Fast då förstod du inte att det var något sånt
här. Nej, men då tror jag det var stressrelaterat, eller att jag var överansträngd, eller att det var något annat i den, det här hade så att säga. Absolut inte att det skulle vara en neurologisk sjukdom, men hade man aldrig kunnat tänka sig på så vis då.
Och då var det skakningar det började med?
Ja, eller? Det var det. Precis. Ja. Det började lite som små skakningar i vänsterkida för min del. Parkinsons sjukdom brukar vara så att antingen börjar i vänstersida eller också i högersida, och då kan man olika typer av symptom.
Okej.
Så att skakningar i vänster fot var det första jag märkte på då.
Mm.
Ofrivilligt. Ja, ja. Alltså, man, det går inte att styra, utan de sätter igång bara, och sen det är klart så kan man få dem att upphöra för ett kort ögonblick, men de kommer tillbaka sen då. Så det var det jag märkte då på de signalerna då, med lukt och smak och små skakningar.
Ja, ja.
Du sa ju det också med att du fick diagnosen 2014. Hur ställer man en sån här diagnos? Är det en långdragen process? Eller är det...
Ja, för en del kan det vara väldigt långdragen. Det kan dröja ett par år innan man får diagnosen fastställd och vet exakt vad det rör sig om.
Hur gick det för dig då? Gick det fort?
Eller
gick fort.
Ja. Jag gick in på vårdcentralen och träffade läkare, och han kunde ställa diagnosen direkt.
Oj, aha.
Preliminärt. Ja, men det var så tydligt på mig att jag hade liksom typiska Parkinson symptomen med skakningar och stelhet, och man gör lite fysiska små tester, och han kunde ganska direkt säga att det var där då.
Okej.
Okay. Hur... Såklart, det var det väldigt preliminärt, han kan ju inte fastställa diagnosen så, utan jag fick remiss till neurologen på sjukhuset i Örebro, och där gjorde man också tester och kunde konstatera att det var på det viset. Magnetkamera, röntgen och några andra tester, och ryggmärgsvätskeprov och så för att se. Så det var väldigt, väldigt tydligt på mig.
Men där på vårdcentralen, då fick du egentligen diagnosen, alltså han sa det ordagrant, Parkinson.
Han sa ordagrant, Lars, jag tror att det var Parkinson.
Hur reagerar man på en sån grej? Jag tänker, om du går in på vårdcentralen och tänker att det är stressrelaterat och kommer ut med en sjukdom som, ja, nu vet inte jag hur mycket du kunde om sjukdomen då, men som man inte blir av med.
Det var som att man vände upp och ner på livet helt och hållet.
Ja.
Fullständigt.
Mm.
Var det.
Jag förstår man.
Det har varit en väldigt jobbig period rent mentalt, för att det är klart att jag gick in som en frisk person på vårdcentralen och skulle få liksom någon typ av enkel diagnos och säga, nu var bara köra på igen, men så blev det inte, utan jag kom ut som en sjuk person och trolig diagnos på Parkinson, och det är klart det var ju väldigt svårt att hantera. Fast den största bekymret var väl egentligen största negativa händelsen var när jag verkligen fick diagnosen fastställd av neurologläkare på sjukhuset i Örebro.
Jo, men man har ju alltid hoppet ända till sista.
Man lever på hoppet.
Ja, 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 ja.
Precis. Ja. Jo, men det är ju, jag kan ju bara relatera till mig själv. För mig tog det ju lite längre tid att få min MS-diagnos då.
Ja.
Men för mig tog det ju ganska lång tid, så jag hann ju processa det innan jag fick min slutgiltiga diagnos så visste jag redan själv att jag hade det. Men jag kan ju bara föreställa mig hur det ska vara och få den egentligen, som du säger, går in som en frisk person och kommer ut som ja, helt nattsvart liksom.
Ja, precis.
Ja,
ja, så där följer väldigt lång tid och lång tid att bearbeta problemen och rent mentalt komma över det och komma förbi liksom. Och inse också faktiskt att man, jag kommer inte dö av Parkinson utan jag kommer leva med Parkinson resten av livet.
Exakt.
Och då gäller det att försöka hitta på bra lösningar och må så bra som möjligt utan att det liksom att det får kosta för mycket.
Precis, ja, men det är ju exakt så jag också försöker tänka. Det är att sjukdomen finns där bak men den ska inte ta över mitt liv.
Absolut.
Sen såklart, precis som du har nämnt tidigare, att vissa dagar är sämre än andra. Ja. Det kan man aldrig komma ifrån. Och det har ju även en frisk person också. Så, att
så är det.
Sen kanske de kanske inte riktigt går att jämföra. Men ja. Reaktion på diagnosen, det har du ju pratat lite om och hur du tog det. Och, men jag tänkte på det just närstående, familj. Hur reagerade de?
Det är klart att de blir också väldigt överraskade. Och ja, det är ett hårt slag att få som diagnos även för dem. Då vet de att jag kommer få leva med tilltagande problem resten av livet. Så det var ju inte positivt uttaget utan det är klart det var en ledsam period. Men samtidigt så på något vis så stärker det också att man får på något vis hitta bra saker och förhålla sig till sjukdomen på ett nytt sätt. Då, till livet på ett nytt sätt. Det blev viktigt.
För det här var ju ungefär 8 år sedan då va?
Ja.
2014 ja.
Ja.
Då var dina barn i 10-årsåldern.
Ja, det var lite äldre, det var 15-årsåldern.
15-årsåldern, ja. Hur tog de där och rent, jag tänker, som du säger, det var en sorgsam period, men det är fortfarande någonting som man kommer kunna leva vidare med, så att säga.
Ja, men absolut.
Det gäller ju att gå stark igenom det.
Ja, ja men de har väl sett utifrån åren som har gått att det går ju faktiskt att leva bra på ett bra sätt ändå, trots att man har en svår diagnos.
Ja.
Så här, livet går ju vidare och det är ju liksom inte sjukdomen som jag fokuserar på, utan det är ju på den friska delen, det som är positivt att fokusera på. Det är inte hela jag som är sjuk, utan det är bara en del av mig och då gäller att hantera det på bästa sätt och dra det som fördelar av det också. Mm.
Ja, precis. Nej, men det är ju det som vi har pratat om också, Christian och jag, att du får en tuff, svår diagnos. Antingen kan man ju falla med den eller på något sätt bli stärkt av den och jobba framåt. Kanske inte bli stärkt, men att man tar ett avstamp och tänker att det ska inte få ta över mitt liv. Liksom.
Precis.
Jag kan ju bara relatera till mig själv och för mig har ju det nästan blivit en motivation istället att träna mer för att kanske trycka undan sjukdomen lite.
Ja,
nu vet jag inte om det funkar så, men jag tänker att all motion är ju bra. Liksom.
Ja. Ja, men en stark kropp är alltid bättre än en svag kropp i alla lägen. Om man är frisk eller sjuk och liksom det det spelar liksom ingen roll. Utan det är inställningen det handlar om.
Ja.
Liksom rätt typ av inställning till.
Ja, tror man på det själv som någon form av egen vård eller man kan säga så hjälper det ju såklart. Alltså placeboeffekten är ju superviktig.
Det är grym.
Ja, verkligen.
Nu har vi inte riktigt kommit in så mycket på hur aktiv du var innan din diagnos. Men jag vet ju att du var ju aktiv idrottare även innan diagnosen. Men hur lång tid tog det för dig att nå, alltså komma fram till det här att du skulle fortsätta med idrott liksom, även trots din diagnos? För som du säger, det var ju lite nattsvart när du fick den.
Ja, det störde inte mig alls i mitt idrottande.
Nej, du körde på direkt.
Jag körde på direkt, det var ingenting, det var ingen paus, det var liksom ingenting att vänta på, utan jag vill fortsätta köra. Och jag var ju tidigt i min triathlon-karriär, det var ju första året jag körde tävling.
Ja.
Uttaget 2014, så att det var ju premiären för det, så det är året samma år, det liksom ökat träningen trots att jag fick diagnosen.
Mm. Hur reagerar läkarvården på det, tänker jag? Googlar man Parkinson så får man ju kanske fram ett antal olika preparat som man ska, du förstår vad jag menar, där förespråkar man kanske medicinering på ett annat
absolut,
sätt.
Absolut,
Hur reagerar de när du säger att men jag tänker fortsätta att köra Ironman, var det jättebra eller det ska du passa dig för?
Jag tror inte de förstår riktigt på vilken nivå jag ligger på och jag tror att de har svårt att ta till sig vilken ansträngning det kräver att köra Ironman. Fast det vi pratar om Ironman, det är liksom jag gör ungefär kanske max 2 Ironman på ett år.
Mm.
Det är liksom, det är 2 dagar på ett helt år.
Ja.
Alltså då är det 363 dagar till som du ska hantera på. Det är de som är viktiga. Ironman-dagarna, det är ju liksom bara, det är examensdags. De har man kul. Mm. De är ute och kör som ett tåg och sen har man roligt. Det är de andra tillfällen, de andra dagarna, det är det som bygger liksom hela konceptet.
Exakt.
Och det är det som blir viktigt egentligen. Det är ju tävlingsdagen, det är bara liksom en positiv upplevelse.
Det jag tänker lite på är
vi pushade vården dig, eller gör de den idag och fortsätter, eller är det mer att du bör nog kanske tänka till och ta det lugnt?
Ja, absolut. Utan de tycker jag kör för hårt när jag kör.
De gör det, ja.
Kör, när jag kör hårt så tycker de att jag kör för hårt. Så. Mm. Ja, alltså, jag kör ju inte stenhårt varje dag. Jag är inte sån superatlet, utan jag är i perioder av noll träning också, som nu under hösten. Och tiden som har varit nu under vintern så har det perioder utan träning helt och hållet. Mm. Just för att det är som motivationen saknas helt och hållet. Och sen har jag pandemin som har påverkat, som har gjort att det inte har varit några tävlingar direkt.
Exakt. Pandemin har ju spelat in otroligt mycket på när det inte funnits några tävlingar. Ja. Så är det många som har haft motivationsbrist.
Ja, det blir ju svårt att har man en tävling är det ju alltid lättare att pusha sig. Liksom. Ja, vet att jag måste träna för att klara det här. Ja. Och har man inte riktigt den där moroten då... Då blir det svårare.
Träningsviljan.
Mm. Ja, som du beskriver att du är duktig på att lyssna på din kropp. Det är väl egentligen A och O då. Att, du har en veckoplanering, inte en dagsplanering. Nej. Utan känner du att idag passar det inte med ett långpass. Nej, men då flyttar vi om lite. Mm. Det är nog det som är väldigt viktigt för att få det att funka i långa loppet. Ja. Även om man är frisk eller sjuk, men kanske extra viktigt i ditt fall såklart.
Jag tror.
Ja.
Helt klart. Nej, men så sjukvården kan väl säga, de är ju positiva till att idrottare åker röp på mig. Det är väl det de ser på det, men det är klart att det är ju extremt jag håller på med. Det inser alla tycker det. Alltså det får man lov att acceptera att det är på det viset. Men samtidigt så är det också ett bra sätt att motivera sig och öka sin träningsmängd. För det var det som drev mig kanske 2014 då, när jag fick, precis som du sa Christian, att det är med att få det som en motivation och kanske en liten extra spår att träna extra hårt och anstränga sig lite till då.
Mm. Ja, men precis. Jag tycker att sjukvården nästan borde pusha på din bedrift att titta här vad som faktiskt går.
Ja.
Som användare som någon form av reklam nästan, för jag menar det är ju verkligen fascinerande måste jag säga. Att man lyckas liksom med det trots att man får inte rekommendationerna och man får den här diagnosen och ändå så fortsätter man bara. Mm. Alltså det är ju otroligt starkt.
Ja, det är kul att testa gränser tycker jag.
Ja. Jo, men det är ju verkligen att, jag menar, klarar en person med Parkinson att utföra en Ironman, då klarar ju alla det.
Absolut,
om man vill.
Ja, om man vill, precis. Allt handlar ju om vilja.
Jag är ju inte unik, jag är en vanlig person för övrigt. Men...
Exakt. Så du är ju verkligen ett superbra exempel och en inspiratör för
det där
alla.
Jag menar lite att de borde kanske använda som lite PR nästan.
Ja.
De borde kontakta dig.
Ja, precis. Medicinbolaget om inte annat.
Ja, exakt.
Ja.
Om vi håller kvar lite vid sjukdomen då. Hur mår du nu mot när du fick diagnosen? Har du blivit sämre successivt?
Absolut.
Eller tycker du att det går upp och ner? Eller hur?
Lite upp och ner, men hela tiden gnager det lite mer.
Ja.
Lite extra.
Mm.
Hela tiden konstant.
Mm.
Och sen 2014 så det är klart, jag började med medicin då, men det är att med åren så fick jag tillta med högre medicin och högre doser och periodiskt fick jag byta medicin på grund av att det inte funkar som det skulle. Och det är klart, det där är ett trassel.
Mm. Jo, men det känner jag med min sjukdom också. Ja. Det är ju trassel med medicinerna, fram och tillbaka och byta. Och...
Så just nu så käkar jag medicin och doser som funkar väldigt bra, så att jag... Stora förhoppningar om att det kommer funka bra resten av året då, så att jag kan hantera de målsättningar jag har framöver. Så då. Men det är ju precis, det är ju, medicineringen blir viktig och den var ju viktig redan från början och jag fick ju god effekt på den också såklart.
Mm.
Men det är klart, det är en svår sjukdom med starka mediciner och det innebär att det finns också starka biverkningar. Så det är en balansgång att medicinera så hårt för att slippa så få biverkningar som möjligt. Mm. Alltså precis. Den balansen är A och O, så att man håller ner medicinering så mycket som möjligt ifrån symptomen, men också utifrån biverkningarna. Så det gäller att lyssna på kroppen som sagt. Och kanske, jag blir expert på min egen kropp, läkare som jag träffar kanske ett par gånger per år. Har ingen aning om vad jag gör de andra dagarna resten av året.
Exakt.
Det är jag som kan, jag som förstår. Hon eller han som är läkare på neurologen kan ju bara liksom coacha, styra lite grann och lyssna på vad jag säger.
Ja,
de kan inte bestämma, de har ingen aning.
Nej.
Ja, men så, jag känner ju precis likadant där. Ja.
Jag vet att du Christian har provat olika mediciner för att kroppen slutar reagera på vissa mediciner och så. Det är liksom en lite grann en levande process.
Ja.
Är det samma sak för dig? Att kroppen liksom anpassar sig lite grann till medicineringen och sen måste man prova något nytt för att få mer effekt och så vidare.
Precis. Ja. Så är det. Olika kombinationer såklart, så blir det en cocktail av tabletter man får kombinera på olika sätt över tid och trimma in. Och det gäller som sagt att vara hörsam för det. Och att man är öppen och ärlig mot sig själv och mot läkaren också. Så att man verkligen berättar hur man mår och vad man känner. Så att man kan få hjälpen.
Ja, exakt.
För det finns hjälp att få. Så det är inte nattsvart på långa vägar. Absolut inte. Nej. Utan ta den hjälp som finns.
Exakt. Ja. Och även under tävling så medicinerar du. Det är liksom inga läkemedel som man inte får ha under tävling eller sånt
där. Det vet
där.
Jag inte.
Man ska inte fråga.
Jag känner på så att jag övermedicinerar mig för att vara liksom extra på tå.
Extra safe då,
ja. Ja, om jag övermedicinerar så får jag också en del bieffekter på det också. Men då får jag ta det då. Så bara, det är en balansgång. Så att jag kör på ganska hårt med extra tabletter under tävlingen.
Men du behöver inte ta några tabletter under själva loppet?
Jo,
så.
Absolut.
Det gör du också.
Ja, men fast inte på simningen.
Nej, det blir lite...
De flyttar ju bort. Ja. Okay. På cyklingen och löpningen så har jag med mig alltid.
Du har det, ja. Då känner du om du är på väg och liksom...
Ja. Och då är det för sent.
Då är det för sent. Och...
Ja, det är som med vätskebrist. Det är jättejobbigt att ta igen.
Ja, just det. Mm.
Utan du måste liksom ligga före hela tiden. Så därför så... Jag ligger före lite i överkant.
Ja, ja. Mm. Ja, det där är en inkörningsprocess.
Ja, det är
otroligt, förstår
jag.
Okej.
Okay. Det funkar. Så det, liksom, det går att lösa.
Men om man säger vardagen, jag förstår ju att sjukdomen definitivt begränsar dig i träningen, som du har sagt. Du har haft en sämre träningsperiod och man får ta dag för dag och lägga upp det utifrån det. Men hur funkar det i vardagen? Begränsar sjukdomen dig i ditt vardagliga liv, så att säga? Nu sa du precis att du hade gått ner och arbetat 50%, så förmodligen gör den ju det.
Absolut, så är det.
Vad är det du känner att, är det orken eller vad är det som är största
problemet?
Det
är ett jobb som innebär att man har varit gärna ganska mycket förbereda material för kreditbeslut. Det kan vara att man ska prestera en kassaflödesanalys. Man ska göra riskbedömning utifrån kreditnivåer och göra företagsbedömningar av deras återbetalningsförmåga och förmåga på lång sikt att överleva. Det är klart, det ställer ganska stora krav på att kunna analysera och dra samband och slutsatser och få ner det på pränt. Det är mitt jobb.
Ja.
Så det är hjärntröttheten då?
Det är hjärntröttheten. Jag är långsammare helt enkelt i tanke och handling.
Mm. Just.
Okay. Då blir jag tröttare fortare.
Ja. Mm.
Så därför så har jag gått ner i tid och kombinerar då med halvtidsjobb och sen så vilar mycket såklart.
Mm.
Jag är ju trött oftast när jag kommer från jobbet.
Mm.
Så jag kan liksom inte komma hem och stressa igång och käka lite lätt och sen sticka ut på ett cykelpass, utan jag får verkligen varva ner, ta det lugnt, käka ordentligt och sen känna efter varför pass idag som gäller.
Ja.
Men när du sen har kört då ett cykelpass eller ett simpass eller ett löppass eller vad du nu kör, tycker du att det ger dig energi eller tar det energi?
Det ger enormt mycket energi.
Det ger det,
ja. Det är så frigör sig mycket endorfiner och sånt av träningen också, inte bara av tävling, utan det får man ju så. Kroppen känns ju också väldigt smidig och stark när man har kört ett pass och man känner att det känns bra. Alltså man mår bra. Man mår, och det är klart att det blir en viktig del i det hela också.
Ja, men det kan man ju verkligen relatera till. Alltså det kan ju vara tufft att komma ut på passet efter jobbet, man är trött och så. Och extra i ditt fall, såklart.
Ja.
Men man ångrar ju sällan ett träningspass.
Det har aldrig hänt, tror jag.
Nej, det är så.
Nej, det är om
så.
De är riktigt, riktigt dåliga. Men som sagt, då ska de ju vara dåliga.
Och jag har ju fått sådana pass också. Naturligtvis under löpningen, speciellt eftersom jag har motoriska problem. Här var kroppen som är lite, inte bara vänster halva, men även höger halva, men just vänster halva i kroppen är ju liksom långsammare och stelare. Så det är bara att jag får en väldigt knäpp löpstil.
Just det.
Motoriskt så funkar ju inte kroppen som på en frisk person. Jag har ju liksom en, den ansträngande löpstilen. Det innebär att det kostar mer energi också då.
Exakt.
Ja, slitage på kroppen.
Ja, precis. Ja.
Ja, det tänker man ju inte heller på, nej, utan det är mycket som spelar in.
Ja, det är ju det. Det är för att man ska cykla. Om jag är undermedicinerad så innebär att hinner inte vänsterfoten, vänsterbenet med, utan den kan just hänga som en tarm och liksom bara rulla runt, så får jobba mycket mer med högersidan när jag ska trampa för att få bra kadens.
Ja, ja, ja.
Och vänstersidan får hänga med liksom på i rena farten.
Det är primärt vänstern som jag bekymrar mig.
Ja,
men om man säger högern då, är högern som vanligt eller är höger, alltså nu ska jag inte säga att den är på en frisk person, för det förstår jag att den kanske inte är, men du tycker att du är ändå helt stark i höger sida?
Jag upplever nog det.
Ja.
Jag tror det. Så skulle jag vara lika stark i vänster sida som höger sida, du skulle inte klaga.
Nej, just
det. Då vore jag liksom urstark.
Ja, det är jättesvårt att relatera till, för oss som inte är i din kropp, men det går ju bara att föreställa sig liksom, att försöka springa ett maraton med bara en fungerande sida liksom. Man kan inte förstå. Nej, det är skaplig uppoffring, eller på att säga.
Ja, men visst är det väl det.
Ansträngningar. Vi har ju pratat ganska mycket om Parkinson. Är det något som du tycker att vi har missat som du gärna vill tillägga om sjukdomen?
Det som är viktigt i alla sjukdomstillstånd är att man förhåller sig på rätt sätt och att man försöker ändå överleva och se, göra något bra av situationen.
Ja, men absolut.
Även sjukdomen i sig är en negativ händelse, så finns det även positiva effekter av det också som man inte hade fått om man hade varit helt frisk. Och det skiljer säkert från sjukdom till sjukdom. Det kan vara till exempel kontaktnät med nya människor som är som samma situation som en annan till exempel. Det kan vara att man läser på mer och man förstår mer och man på något vis anpassar sig på ett mer sätt som är positivt. Så att det gäller som sagt att ha en klok och sund inställning till situationer och inse att det är inte kört.
Nej.
Man kan till och med hitta saker att göra som faktiskt man lättare har att genomföra än om man hade varit frisk.
Mm. Ja, just absolut.
Ja, men det har du vittnat om också, Christian, att du har kontakt med nya människor som är i samma situation och så vidare, och man knyter nya band på så sätt, och det är ju positiva bitar utav det såklart, utav en hemsk sjukdom.
Ja.
Och som sagt, kanske också att man får någon form av extra motivation till idrott eller kondition överhuvudtaget för att försöka mota bort sjukdomen så mycket man kan, eller kanske inte mota bort, men i alla fall göra det så bra som möjligt.
Ja, så är det.
Vi tänkte att det är dags för 10 snabba frågor.
Ja.
Ingen eftertanke, bara nej. Svara.
Ja.
Så vi börjar väl med en svår, tror jag. Eller jag vet inte, kanske är lätt. Men vi börjar med den första. Löpning, cykling eller simning?
Löpning.
Varför?
Löpning var med från början, från botten. Mm. Och den första loppen jag ställde upp i var just löplopp.
Ja.
Och triathlon med simning och cykling kom först 2012, egentligen 2013 någonstans.
Ja, just det.
Det är någonstans, så att det har hängt med mig. Så löpning är nog det som är bäst.
Det är nummer ett, ja. Yes.
Ja.
Mm.
Då går vi in på den viktigaste prylen du har i huset hemma. Ja, i lägenheten som du förklarar.
Ja. Ja. Min triathloncykel.
Det är den viktigaste.
Ja.
Yes. Mm. Får man fråga vad det är för märke?
Argon 18.
Viktigt, stora inom tempo cykling.
Ja, väldigt stora.
Ja.
Ja, där.
Står den inne i lägenheten eller står den i garaget?
Absolut. Ja, inne. Båda cyklarna inomhus.
Ja, det är bra.
Och då, de har sina platser.
Härligt.
Ja, sover de till och med.
Ja, ja, perfekt. Härligt. Ja. Nästa fråga då. Vart hämtar du inspiration eller kraft?
Jag hämtar inspiration och kraft utifrån min egen situation, men även från andra som jag imponeras av och som liksom betyder någonting, som jag tycker är har sund inställning till saker och ting.
Bra svar.
Sen har vi ju då en viktig fråga.
Mm.
Favoritpodd.
Favoritpodd. Det är ju Christer Olsson är med och pratar mycket med vad heter Pärleros kondition.
Ja.
Ja. Framgångspodden.
Ja, då lyssnar båda vi
på. Är min favoritpodd.
Ja, den lyssnar vi också på som sagt. Det är mycket intressanta historier där.
Ja,
verkligen.
Då skulle vi gärna vilja veta vilket tv-program du hade velat medverka i.
Robinson, det första.
Ja, spännande.
Kul, ja, men det skulle vara coolt att prova faktiskt. Det är nog tuffare än vad man tror alltså.
Ja, precis, men det var ju speciellt när det kom. Det var ju nybanande för den typen av reality-serie. Och det är klart att det var ju speciellt, men det lockade då i den läget.
Ja, det kan man förstå.
Yes. Har du någon dold talang?
Om jag har någon dold talang, det tror jag inte jag har.
Då tar vi andra änden då. Något du är mindre bra på, eller är det rent ut sagt kass på?
Nej, kass på. Ja, det är säkert. Men det kommer jag inte ihåg, så det förmodligen är minnet min kassasida.
Ja, men det är ett jättebra svar.
Ja.
Det har du ju en anledning till också. Så.
Det har bevisat.
Ja, men precis.
Ja. Ja, precis. Jag urkas på mina saker och detaljer i planeringen att jag är tvungen att liksom skriva ner och koll på. Så.
Jo, men det är väl fullt förståeligt. Så att säga. Vilken snabbmat är favoriten?
Det får bli snabbmat. Det finns, alltså, det beror på, men jag vet inte vad det
är. Vi kör så här. Du har gått i mål i Kalmar och nu vill du fylla på ordentligt. Vad är det som lockar mest?
Då i det läget, då är det ju förmodligen pizza eller hamburgare.
Mm. Ja, det är pizza. Ja, det är, ja.
Yes.
För jag vet ju själv, då när man är helt tom och man, första timmar när man inte sugen på någonting, nej, men sen när det börjar komma liksom, då är det bara att fylla på med allt som går.
Ja, och gärna salt.
Ja, salt, exakt. Ja.
Mm.
Är du en morgon- eller kvällsmänniska?
Jag är en morgonmänniska. Jag gillar att gå upp tidigt och starta dagen tidigt.
Ja,
härligt.
Ja. Gärna 05-06 eller?
Ja, klockan ringer oftast runt 5:30 numera, nu på sommaren i alla fall. Så att då, jag försöker gå upp och väcka kroppen lite på morgonen med lite rörlighetsövningar och med gubban och så. Så att,
ja, det är superbra.
Få igång kroppen på morgonen och det är grymt bra. Så att köra det en halvtimme till kvart är perfekt.
Ja, verkligen.
Bra tips till alla.
Ja, det är någonting som är väldigt underskattat. Alltså det, man tar sig sällan den tiden om man inte har rutin på det. Men man märker ju vilken skillnad det gör. Om man, ja, du säger 3/4, jag skulle säga att det räcker kanske med 10 minuter. Om man är frisk då så att säga, 10 minuter en kvart och bara stretcha ut lite. Alltså det gör stor skillnad.
Ja,
verkligen.
Det var de frågorna vi hade.
Ja.
Mm. Så vi hoppar väl vidare på att prata lite mer om triathlon som faktiskt är det du utövar. Vi har ju redan varit inne och pratat en hel del om det, men vi kan väl framförallt börja med att vad är triathlon? Om du ska förklara för någon som inte vet vad triathlon är.
Triathlon är en sport som innefattar 3 motionsgrenar, 3 stycken olika sportgrenar. Det är ju simning, cykling och löpning. Och de har man satt ihop i nämnd ordning då, så att simning är första momentet, cykling är andra momentet och löpning är tredje momentet.
Mm.
Och just triathlon, det är ju en sport som är ganska ny sett till jämfört med andra sporter. Så första, själva Ironman-tävlingen, det var ju 1978, tror jag, på Hawaii.
Mm.
Och därefter har det liksom expanderat och växt upp och förgrenat sig på olika vis.
Mm. Hawaii, då är det Kona som är...
Då är det Kona.
Ja,
så är det inte. Kona på The Big Island, där går, brukar VM gå då.
Exakt.
Ja. Och det är dit triathleter vill, och det är där man liksom strävar efter, många som är seriösa och satsar hårt och vill komma till Kona.
Mm. Och när vi säger Ironman distans, då är det 4 km simning.
Ja, 3860 meter simning, och så är det ju cykling 180,1 km,
18
mil cykling.
Och så ett maraton då på 42,195.
Ja, 4,2 mil kan vi säga. Ja. Löpning för att avrunda alltihopa.
Så är det.
Det är ju en otrolig kraft-urladdning verkligen.
Ja, det är det.
Ja, och sen just att man gör det i en följd. Så det är inte på 3 dagar utan man gör det i en smäll liksom.
Men tänk dig bara cykla 18 mil. Man är rätt mör efter ett sånt pass, bara så att säga.
Så ska du på sorry, de första som kör i Ironman-tävlingen, att man visste inte om man skulle kunna klara det överhuvudtaget.
Nej.
Man visste inte om man skulle kunna gå på en dag, men ingen aning. Man förstod inte. Ingen aning.
Nej, det kan jag tänka mig. Man var väldigt ovetande då innan man såg. Liksom.
Ja.
Men sen finns det lite kortare distanser också. 70,3 finns det en som heter, va?
Ja, det är hälften av 140,6 som en full Ironman.
Ja, just det.
70,3 är alltså en halv Ironman. Mm.
Ja. Det blir halva distansen på alla distans. 3.
Ja, precis.
Och sen finns det som är med i OS, det är det som kallas för sprint.
Ja, man kallar för olympisk gren.
Olympisk distans,
ja. Precis, olympisk sträcka. Då är det ju 1500 meter simning, 4 mil cykling och 1 mil löpning.
Det låter ju lite mer humant kan jag tycka.
Fast det blir nästan, alltså, man vet ju att springa en mil tok snabbt, det är ju
jobbigt. Absolut.
Så det blir jobbigt på olika sätt.
Och det blir ju lite sprintbetonat som du säger. Liksom.
Och så finns det sprint såklart också då.
Ja, så egentligen 4 olika distanser kan vi säga.
Det är de vanligaste.
Ja, på hela
upplägget. Då är det 50 meter simning och då är det 2 mil cykling och 5 km löpning. Så finns det andra distanser också.
Det gör det?
Ja, det gör det såklart. Det beror på tävlingen och dess utformning.
Okay.
Till exempel så har jag kört en tävling i USA som inte alls liksom är Ironman-distansen utan är något helt annat eget istället.
Just det, det har precis, vi noterat.
Vi kommer in på den lite senare.
Den här extremserien, va? Mm.
Ja.
Just det.
Ja, precis. Det här är ju Escape Series.
Mm. Men om vi stannar kvar lite på din träning då, så ditt första triathlonlopp var 2014, eller?
Ja, det var det.
Och det var ju också då samma år som du fick din Parkinson-diagnos.
Ja.
Du har ju redan berättat att du var du var ju fysiskt aktiv tidigare, eller även innan, och du har ju sagt att du brinner lite extra för löpning eftersom du på med löpning tidigare då. Men hur kommer man på idén att börja med triathlon i samband med att man också får en Parkinson-diagnos? Som du har sagt tidigare, att det har ju kanske motiverat dig och drivit dig lite, men samtidigt att växla upp sin träning från att vara en ganska aktiv människa redan innan till att bli en extremt aktiv människa.
Ja.
Det låter ju lite sjukt, om man ser det så.
Ja, det kanske är sjukt. Men samtidigt så, varför inte?
Ja.
Mm. Hade du ledsnat lite på löpningen och ville få nya utmaningar där, eller?
Ja, alltså, det, jag tror tanken kring just triathlon var jag någon dröm eller någon vision om att jag någonsin skulle kunna fixa en Ironman. Jag hade tanken då i
det
läget.
Det var Ironman direkt, utan det var Ironman och inte triathlon som du ville fokusera på?
Liksom. Ja, alltså, det var ju egentligen Ironman som blockade, för jag tänkte om någon i livet kan göra en Ironman så liksom, då är det något dit jag vill komma. Det är mitt mål, min dröm, absoluta dröm, och någon gång i livet att kunna köra full Ironman. Det vore ju så häftigt.
Ja, det tror jag många som kan relatera till den tanken, att det är liksom verkligen toppen av berget, eller man ska säga.
Ja.
Klarar man det, då har man ju klarat det mesta.
Ja. Så det var väl det fanns en dröm där, utifrån det perspektivet. Så, och det är klart, jag visste inte om jag skulle kunna klara överhuvudtaget.
Nej.
Om jag skulle kunna ta emot den träningsmängden som krävs för att kunna genomföra en Ironman, det visste jag inte heller.
Nej, precis. Det är faktiskt det nästa jag skriver här. Det är ju träning i veckan eller per år. Ja. Hur mycket tränar du? Alltså, nu förstår jag att det är lite beroende, men hur mycket vill du träna?
Hur mycket vill jag träna? Jag vill...
Ja, det är mycket som helst.
Ja, precis. Jag vill ju träna ännu mer, såklart, för att bli ännu bättre.
Det vill man ju alltid.
Ja, precis. Men,
hur mycket träning tror du att det krävs för att genomföra en sån här grej? Eller tycker du att det krävs?
Jag tycker att det krävs att köra någonstans runt 400 timmar.
Ja.
400 timmar per år.
Per år.
Mm.
Och att man har minst ett års förberedelsetid.
Ja.
Att man lägger stor vikt vid cyklingen och vid teknikträning på simningen, så att man inte kör slut på simningen.
Just det.
Och att man under cyklingen kör så klokt att man kan springa ett maraton efteråt.
Exakt. Behålla bara så mycket energi som
man
möjligt.
Spara tills halva löpploppet, sen kan man släppa på.
Mm.
Om man har något att släppa på, ofta är man så sliten så man har ingenting att släppa på, utan tvärtom, man gräver djupt.
Ja.
Och som sagt, jag kan inte ens föreställa mig.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag sprang i Stockholm Marathon relativt nyss, och jag menar, man är ju helt slut efter det.
Ja,
det går ju inte att fatta att man då ska ha simmat i x antal timmar innan. Nej. Och cyklat i antal timmar innan och sen springa ett maraton.
Om man tänker att simningen är relativt kort, men jag kan ju tänka mig att den sliter mycket mer än vad man kan tro.
Ja.
4 kilometer simning, alltså, det är ju långt i...
Ja. Och öppet vatten också. Ja, det är inte en bassäng, utan det är
öppet vatten.
Mm.
Så det är klart att det är en enorm påfrestande och ansträngning på så vis. Men samtidigt så är det ju väldigt variationsrik. Man får väldigt variationsrik träning.
Mm. Ja, det är klart.
Man tränar olika moment. Råkar man på en liten skada och åker löpare, då är det ju kört. Då ska man rehabba tills man är tillbaka. Medan jag kan simma eller jag kan cykla kanske eventuellt. Mm.
Exakt.
Och hålla i kontinuiteten, för att det är där det bygger på. Om man ska klara ett Ironman eller klara en tävling överhuvudtaget, så är det ju kontinuiteten som har gått. Att konstant hålla kontinuiteten. Klarar man det, då har man en bra förutsättning.
Jo, den är verkligen A och O, som du säger, att man håller igång träningen hela tiden, oavsett om det är olika grenar.
Ja.
Och jag förstår ju att för din del så är ju kanske inte tidsmålet det absolut viktigaste, utan det är målet som är det stora målet, att man kommer
målet i mål. Målet.
Ja.
Ja, målet är målet.
Ja, exakt. Och, men för att få en liten uppfattning, hur lång tid tar ungefär en simning för din del?
För min del, om man ska simma 3860 meter så tar man 1,45 ungefär.
Ja, så vi säger nästan 2 timmar,
nästan
då,
2 timmar
i vattnet. Ja. och då är det ju som sagt, det är medtävlande, det är öppet vatten, det kan vara stökigt, där man blir sparkad på. Och,
absolut, så kan starten är alltid stökig.
Ja, det förstår jag.
Ja, man startar på land, eller hur?
Ja, det är olika.
Ah, okay.
Jag absolut på land. Mm. Proffsen på Hawaii, de startar ju i startgruppen ute i vattnet.
Aha, okej.
Okay. Så då får de ligga där och gruppa till starten går de. En motionstävling som Ironman Kalmar till exempel, de startar på land. Så när man passerar startmattan, då går ju klockan igång. Så då som tidsen börjar ticka upp på dig.
Vi sätter simma 2 timmar där du kommer in för växling då.
Ja.
I växlingszon, vad gör man då? Då tar man på sig hjälmen och cykelsko, förstår jag ju primärt då.
Ja, så tar man också våtdräkten för när man på sig.
Man har våtdräkt också i regel. Tar man någonting att äta där eller?
Ja, man har ju sett till att man har preppat cykeln med sånt som man vet funkar som energiintag under de timmarna man ska sitta på cykeln.
Mm. De första 2 timmarna av simningen, då är ingen energiintag alls.
Nej, det är det inte. Det är kallsupar och
saltvatten om man är på något exotiska ställe.
Ja, det är lagom kul.
Men hoppar upp på cykeln då har man 18 mil framför sig.
Ja.
Och i ditt fall, hur lång tid tar en cykling ungefär?
Den tar mig ungefär 6 timmar, 6,5 timmar.
Ja, och då har man gjort 18
mil. Om det är ett bra lopp så är det 6,5 timmar.
Ja.
Men då kör du också då energismart så att säga, för att behålla energiförlöpningen.
Ja. Ja. 10 år har jag haft liksom, de vi är med och tränar med, det klubben jag tillhör, har ju också bra backup och bra kunskap kring just nutrition. För nutrition kan man säga är gren nummer 4 i triathlon.
Ja.
Du kan inte köra ett lopp utan att få i dig någonting, för då är du borta redan på cyklingen.
Ja visst, det förstår man.
Utan du måste fylla på med energi och beräkna fram hur mycket energi du måste få i dig under den tiden som du ska cykla.
Mm.
Annars så väggar du.
Men det gör man verkligen. Jag vet ju som när jag cykeltränar som mest, när man stack ut på en 4 timmars runda som var ganska vanligt, då var man ju knappt att man orkar låsa upp dörren när man kom hem alltså.
Nej.
Och då försöker man ju till viss del hålla igen på energin, för liksom man vill ju komma till den här väggen. Men och sen har du 2 timmars cykling till då på ett triathlon för din del.
Plus ett maraton.
Ja, men precis. Och innan det har du då simmat i 2 timmar. Så man förstår ju verkligen hur viktigt det är att fylla på alltså kontinuerligt med energi.
Spolera kraften på ett klokt sätt så att man liksom räcker hela vägen, för att målet är målet.
Exakt.
Jag vill inte köra skiten nu och sen bryta efter halva. Du liksom, då kan jag lika gärna hoppa av. Utan jag ska ju målpunkt.
Exakt.
Men energin där, när vi pratar om energi, är det ren energi i form av gels, bars, sportdryck? Det är ingen så här mer riktig mat?
Nej, möjligtvis. Ja, med banan.
Mm. Ja. Mm. På cykeln då?
Ja, precis. Så att, men oftast så, de flesta loppen, där har de ju vätskestationer på. Precis. Och det serverar de sportdryck och vatten, och det kan vara bulle och banan och bar, någon typ av energibar då som man får. Mm.
Stannar du med cykeln då och tar det?
Nej, jag stannar inte.
De ger i farten?
Ja.
Tänker du, är inte det svårt på tempocykel?
Jo, men det funkar.
Det funkar?
Ja. Så att man får inte köra för fort, och så får man hitta någon som ser bra ut, som ser ut att kunna langa.
Ja,
bra.
Exakt.
Ja, precis.
Ja,
vi pratade om det tidigare, att alla langare har långa armar. Eller har vi sagt?
Ja, du får inte hålla bananen fel, för då kan inte jag ta den. För att kunna ta den.
Exakt.
Ja, sen stoppa in den i mun direkt, och sen kanske ta en bar som jag sen stoppar fickan.
Mm.
Och då är jag klar sen.
Och
innan dess har jag förmodligen kastat fast den flaskan som var tom.
Precis.
Och fått en ny i farten också.
Mm. Det gäller att vara taktiskt smart där. Ja.
Ta de 3 momenten när man går in i varje vätskestation, att man fyller på med 3 saker.
Och cykelbanan är ju ganska platta i regel, och jag har förstått det så, på en traditionell bana. Sitter man i tempo och ställning hela tiden i 18
helst.
Helst ska man göra det.
Fast man får ju ganska ont, så man måste byta sitt ställning ibland.
Förstår det.
Ja, det är, alltså, jag har ju testat några enstaka gånger med tempopinnar och det är ju jobbigt alltså.
Ja.
Det är ju en ansträngning.
Ska en så aerodynamisk sittställning som möjligt. Så man sitter ju inte uppe, men man viker sig framåt och lägger armbågarna på stöd som man har monterat fast på styret.
Mm. Ja, precis.
Och så håller man i pinnar som sticker fram för att man ska kunna liksom hålla framhjulet i balans när man trampar. Mm. Så att man får en så hög effekt som möjligt när man cyklar.
Ja, det är jättebra att du beskriver det, för jag tror många lyssnare vet inte vad tempopinnar är, utan det är ju precis som Lars säger här, att man kryper ihop på cykeln egentligen, med armbågarna tätt ihop på styret, och sen håller man i pinnar som sticker fram.
Och när man sitter i det läget, då vill man normalt titta ner för att hålla huvudet rakt, men du är tvungen att titta upp.
Mm.
Alltså det är ungefär som att sitta och titta i taket i 6 timmar.
Ja, nacken blir ju problemet.
Man blir ganska stel i nacken den tiden.
Ja, det är ju en ansträngd position.
Man får ju sätta sig upp ibland för att liksom försöka sträcka ut någon stel muskel och kanske stretcha någonting lite kort, och sen ner i bocken igen och köra på.
Och visst är det så att du får inte ligga på hjul, som vi säger i cykelkretsar? Eller
nej, precis. Utan på just cykelmomentet, det måste du ha en viss distans till din medtävlande framåt. Då, så att det brukar vara 10-12 meter någonting man ska ha, för att inte dra nytta av så att säga fartvinden som skapas bakom dig, så att säga.
Nej.
Så har du distansen bakom, så att du hela tiden liksom jobbar med motvinden för egen hand.
Också. Exakt, ja, för annars tänker man 18 mil i en stor klunga som man skulle kunna gå ihop och bilda. Det blir ju mycket enklare.
Det är busenkelt.
Ja, det är en otrolig skillnad i cykel att kunna vara med i en stor klunga.
Ja, men det att ligga först i en klunga, det kan vara jobbigt. Ja, det gör man ju inte så lång tid, men jag har ingen klunga, utan jag får gneta på i de här.
Mm, och det är ännu mer fascinerande då. Så är det verkligen. Det har man gått in i den här triathlonorganisationen, eller de som arrangerar. Det är förbjudet helt enkelt.
Ja, det är det. Man kan bli diskad på tävling om man missbrukar den situationen att ligga bakom någon.
Då hoppar vi fram. Då har du varit ute i, om vi säger, 8,5 timme ungefär. Tävlingstid då. Kommer tillbaka till växlingsstationen. Är det i regel samma växlingsstation man kommer tillbaka till?
Ja, det är det. Det är alltid samma man kommer tillbaka till. Så där hänger man tillbaka cykeln på ställningen och tar av sig cykelskorna och tar av sig hjälmen, och sen så sätter på sig lappaskorna och förmodligen kepsen om det är varmt ute och solglasögonen.
Man springer i cykelkläderna då?
Ja, man har ju en ganska så tajt tröja på sig och en tajta byxor också på sig då, under våtdräkten.
Ja, under våtdräkten. Ja, okay, just det.
Man, då blir det blöta såklart. Så att när man kommer upp efter simningen så tar man av sig våtdräkten, så har man blöta kläder på sig under. Men det är perfekt. Då sitter de där som har med dem resten av dagen, för man torkar ju sig ändå under cyklingen.
Ja.
Men hur är det med skav, tänker jag? Alltså jag kan inte bara tänka mig att sitta och skava på en cykelsadel med blöta kläder liksom.
Ja.
Det får man bara genomlida.
Det skaver.
Man har släpat i stranden lite och dragit med lite sand.
Ja, det bra friktion.
Ja. Jag tänker också det relaterat till skav. Springer man alltså med cykel, om vi säger blöja? Alltså, sitter med...
Nej, det är ingen cykelblöja, utan tänk dig en tunn.
Okej, så man har inte blöja på...
Jo, vadderat i rumpan
väldigt
alltså?
Väldigt tunn.
Ah, okej.
Okay. Tänk dig en liten dambinda.
Så att man har inte en full tjock, för de är ju otroligt jobbiga att springa med, kan jag tänka.
Ja, det är de. Precis, de funkar väldigt dåligt på just tempocykel. De passar bäst på en vanlig linjehoj.
Okej. Man har en liten speciell sadel på tempocyklarna och sådär, som är lite kortare.
Ja.
Hjälper det till, tänker jag, för
skavet? Alltså, sadel, det är ett eget kapitel för sig. Så man får
en egen podd.
Ja, precis. Som, det finns en mängd olika typer av sadlar som ser ut på olika sätt. Som alla, det är olika, det som tycker och smak, det är, och alla tycker olika.
Mm. Men man har alltså ett tunt sittskydd egentligen då, för att inte få skav i rumpan?
Nej. Det skyddar ju lite mot den hårda sadeln som du sitter på, för den är inte vadderad överhuvudtaget.
Nej.
Bara klädd i någon typ av material, som tåligt material, och så sitter man på det här.
Yes. Men då,
och sitter man still så skaver ju ingenting.
Nej, skavet det är
uppkommer när man rör sig.
Ja, så är det ju.
Skavet, så ha bra grejer som skaver så lite som möjligt.
Och så att man sitter helt rätt på cykeln,
ja,
såklart.
Ja, precis. Och, du, och då har du sett till att du har fått rätt typ av inställning på cykeln. Precis. Otroligt viktigt. Och det är små, det är filer vi snackar om. Det liksom, kan man en halv centimeter upp, kan man en halv centimeter fram för att hitta liksom där det kickar i och man känner att här ska sitta.
Det är superviktigt.
Nu sitter bra. Man kan få flytta tempopinnarna, man kan få flytta isär de här armbågsstöden och det finns många olika typer av inställning för att hitta rätt sittställning. För det är det som är grunden för att kunna sitta länge på cykeln, det är att man sitter rätt.
Du får sitta rätt, sitta bekvämt och samtidigt få ut maximal kraft då.
Precis.
Så det kan ju handla om att flytta, precis som du var inne på, olika saker, de här små klossade under skorna.
Till exempel vinkla dem på rätt sätt, ja, så att passa fot.
Men om vi hoppar tillbaka till loppet bara för att avrunda där, så ger du ut på löpningen då, du tar på dig löparskorna, du har en maraton framför dig. Det är ju ja, det är ju
alltså galet. Övergången från cykling till löpning är lite skum, för att man använder ju inte riktigt samma muskler i löpning som i cykling, som det är lätt att man pinnar på för fort. Man vill få liksom hålla en hög löpkadens som man har haft på cykel.
Du har mer kadens.
Alltså själva liksom löpsteg, att man har snabbt löpsteg eller snabbt cykeltramp. Så, alltså en kadens där som man gärna hänger med på löpningssidor och håller igen.
Ja, det är lätt att man får till lite så att säga fräscha ben på löpningen då. Ja. Man använder andra muskler.
Man gör ju det.
Sen kommer det där i kappen ganska snart om du kör för hårt, kan jag tänka mig.
Ja. Precis, så då sticker man på löpningen och då har man också kanske någon liten hjälm med sig om man har något vätskebälte eller man stoppar i fickan och så. Men sen så har de ju vätskestationer runt cykeln, runt löpbanan också, som kan fylla på med ungefär samma saker på cyklingen.
Just, och löpbanorna försöker man också lägga ganska platta då, eller?
Ja, de är platta och de går oftast på varvbanan som Ironman i Kalmar, du har med en trevarvsbana man springer på.
Jag känner redan att det här har jag tappat Ironman.
Nej, det är varv. Ja, men det kan samtidigt vara väldigt uppiggande på slutet, tänker jag. Om man får bli peppad flera gånger.
Ja, det är ju sjukt stämmer just Kalmar med publiken och den liksom, det intresset som Kalmar och deltagarna och som finns där, den feststämning utan dess like.
Det kan jag förstå.
Det finns ju tävlingar där man inte ser folk på flera timmar som är helt annan typ av tävling. Just Ironman och det konceptet som Ironman står för, det är väldigt publikfriande och otroligt roligt för de som deltar. Men det är klart, visst är det jobbigt. Det är ju ändå 42 kilometer som ska avverkas löpandes så fort som möjligt. Och det är klart att det är ju, och varvbanan kan vara tufft.
Ja, jag har ju väldigt svårt för det.
Mentalt, att man vet att man har två varv kvar.
Så när man har sprungit ett varv, då får man ett litet armband som tyder på att man har passerat just själva varv nummer ett, och varv två får man nästa armband.
Ja, just det, det blir svårt att hålla eftersom alla springer på samma bana.
Ja,
just det.
Det är lite häftigt för att triathlon bygger på att man kör egentligen samma tävling samtidigt som de bästa i världen. Det är få sporter där man kan delta med de som är faktiskt bäst i världen.
Så samtidigt. På samma startlinje. Ja, det är ju mäktigt.
Det är ganska coolt.
Exakt. Ja, sen är det då gå i mål förhoppningsvis ett antal timmar senare. Där.
Ja.
Och det måste ju vara en fantastisk känsla.
Ja, men precis. Så just i Kalmar då är det liksom, och det här tävlingarna i Kalmar går i slutet på augusti. I år tror jag det ska vara 20 augusti. Och det innebär att målgången sker när det har mörknat. Och det innebär det här läget så samlas mycket publik kring målområdet. Som har ju publikläktare och det är liksom hög musik, upppeppande. Och det är bra kommentatorer som peppar publiken och just den sista biten där, liksom sista 400 meterna in mot målet, det är ju magiska
upplevelser. Det är de lättaste på hela biten.
Ja, och det är där man liksom cashar hem allt man har lagt ner. Det är då liksom man får kvitto på det man har tränat inför.
Ja.
Det är lång, bara glädjefylld sträcka den sista biten tills man går i mål och kan sträcka armarna i luften och känna att man är nöjd och att man har presterat på ett bra sätt.
Vi kanske ska köra nästa år, Fredrik. Eller, det var ju augusti i år, vi hinner ju.
Ja, precis. Ja.
Nej, jag säger detsamma. Hade det inte varit för simningen.
Det är den man är orolig för.
Ja,
precis. Det är lätt. Just med simning kan vara speciellt eftersom man simmar ute i öppen sjö eller i hav. Då. Så dels är det vågorna och så kan det vara så. I svenska sjöar ofta väldigt mörka vatten och det kan upplevas skräckfyllt att simma i ett öppet vatten utan att liksom veta var man simmar. Man ser ju inte botten.
Nej.
I bassäng ser du ju botten och du kan följa kakelplattorna, men här ser du ingenting.
Nej. Nej, det är just en 4 km simning eller 3,8 då, det är ju, det är långt alltså.
Ja, ja verkligen.
Man vet man du simmar ju inte rakt utan du simmar ju krokigt så det blir 4 km.
Ja, exakt. Ja.
Ja, just det, precis. Det blir ju inte spikrakväg.
Nej, det blir det inte.
Din starkaste eller svagaste gren? Eller starkaste och svagaste gren? Vad
min svagaste gren är definitivt simningen.
Det är det, ja. Ja. På grund av teknik då?
På
eller?
Grund av tekniken. Mm. Man måste vara duktig på att få till simtekniken. Andningen, det är svårt att andas vatten, det går liksom inte. Utan man måste ju vrida upp huvudet för att andas in under armtagen man tar. Och det är liksom hitta bra teknik och få med sig liksom vattnet. När man
ska just framåt. Med lite vågor på det också som du säger. Det är...
Och lite vågor på det så kanske man inte kan andas åt det hållet man brukar andas till. Utan man får vända på sig liksom och träna på det. Så simningen är min sämsta grej och den som är tuffast.
Är det uteslutande krål eller blandar man med bröstsim?
Jag blandar med bröstsim för att jag orkar inte simma 4 kilometer krål utan att liksom ta någon paus ibland.
Och, jag förstår att du är fullo.
Nej, det är jättejobbigt.
Ja, det räcker att simma några vänder i ett badhuskrål så är man ju helt slut.
Ja, ja.
Så att man förstår att bröstsim är ett bra alternativ.
Ja, vila. Hitta andra muskelgrupper istället. Sen är ju krål eller frisim det som är mest energieffektiv simsätt.
Jo, man blir ju väldigt strömlinjeformad.
Minst energi liksom. Då. Men du måste ha tekniken.
Din starkaste gren då?
Det är nog cyklingen just nu. Därför att då slipper jag springa.
Ja, men jag förstår.
Och det är lättare att trycka på cyklingen. Då är det mycket gratis. Du kan rulla på cyklingen.
Exakt.
Mm. Det är jättebra.
Du har ju nämnt Kalmar där några gånger. Det är väl the number one så att säga i Sverige i alla fall.
Ja,
det enda som får titulera sig med var en Ironman.
Ja, precis.
Deltar du några andra tävlingar ett vanligt år? Eller är det liksom, jag förstår att det är ju otrolig återhämtning efter en sån där tävling så att man kan inte göra för många.
Nej, jag har ju testat på att göra ett par extrema lopp väldigt tätt och det är klart att det kostar ju väldigt mycket, det gör det ju.
Ja.
Men absolut, men jag vill ju delta i andra tävlingar. Men just i år har det inte blivit någon fokus på det, utan tanken är att jag ska köra 3 tävlingar i år under 2022. Så får vi se hur det funkar. Men jag tar en tävling i taget.
Då pratar vi Kalmar och vi pratar...
Ja, vi börjar med Jönköping 10 juli. Det är ju 70,3 Jönköping. En halv Ironman då, som Ironman arrangerar och... Det är så att det är 1900 meter simning och 9 mil cykling och 2,1 mil löpning då, halva distansen.
Halva, ja.
Och det var 10 juli va, sa du?
Ja,
det är ganska snart ändå.
Ja, det är ganska snart.
Ja. Det är skönt med den där formtoppen som du pratade
om. Ja, exakt. Ja, det kändes otroligt bra att få liksom kuta på att jag fixar det. Jag kunde trycka härligt. På det svarar. Det är skönt.
Mm. Och sen har vi Kalmar och sen har vi en tredje då, som du har siktat på i år.
Ja, precis. Vi får se om det blir av. Det är en så extrem triathlon i Chile.
Oh, spännande.
Patagonman och tillhör familjen som Norsman är med på som vi kanske kan benämna vid ett tillfälle senare. Då. Så det är de tre loppen då. Tanken. Men just Jönköping och Kalmar, de kommer jag köra. Då kommer jag starta i. Men om jag kommer fixa Patagonman i Chile, det kommer jag bestämma efter Kalmarloppet.
Det går senare i år då, Chile?
Ja, i december.
I december, okej. Okay. Yeah.
Vi kan väl gå igenom lite av listan av vad du har gjort genom åren, några stycken. Vi kan väl börja nerifrån bara med 2009 Vasaloppet, Lidingöloppet också, samma år.
Ja.
2010 Stockholm Marathon, också New York Marathon. 2011 Stockholm Marathon, 2012 Stockholm Marathon, 2014 Göta Kanal Triathlon. Där hade du hoppat på triathlonspåret.
Ja, det var första tävlingen.
I samband med diagnosen där. Sen 2016 så kör du en halv Ironman i Jönköping. Du kör en hel Ironman i Kalmar.
Ja.
2017 halv Ironman i Jönköping och hel i Kalmar. 2018 kör du också en halv i Jönköping och en hel i Kalmar. Sen 2019 så kör du dels en halv Ironman i Jönköping, en hel Ironman i Kalmar. Men sen kör du också 2 stycken andra lopp som vi har nämnt lite. Men du kör Escape from Alcatraz i San Francisco.
Mm.
Och du kör Norseman i Norge.
Mm.
Båda de två är ju med i klassen extrem triathlon.
Mm.
Kan du börja med att förklara vad det är innan vi går in på de specifika loppen? Vad är det för skillnad på dem och en vanlig Ironman?
En vanlig Ironman innebär egentligen att det är väldigt så förbestämt. Så det är egentligen så platta banor som möjligt. Mm. Och med de distanserna som vi pratar om, en extrem triathlon, handlar ofta om att du är ute i en miljö som inte påminner om någonting annat. Simning till exempel är ofta väldigt kallt i vattnet och cyklingen är oftast väldigt backigt. Kan vara enorma uppförsbackar och enorma nedförsbackar.
Mm.
Och löpningen är inte alls så vanligt att det går inte i terrängen, men att det är backigt och grusigt och svårt att springa. Så det är inte platt asfaltsbanor här inte, utan det är ju egentligen miljön som är annorlunda, som extremar helt enkelt utifrån den.
Om vi börjar med Escape from Alcatraz då, som är i San Francisco.
Ja.
Jag har ju själv varit i San Francisco och jag vet hur kallt det är i det vattnet. Och ja. Det finns ju en anledning att man har lagt fängelset Alcatraz där. Det är för att det ska vara i princip omöjligt att simma över det vattnet.
Ja.
Men där börjar den här triathlonloppet att simma över det vattnet.
Ja, det är precis. Det är ungefär 2000 deltagare som blir utskjutsade i en sån här stor båt ut till... Ja, i närheten av ön, Alcatraz, i Francisco-bukten.
Ja.
Och sen så...
Mycket vithaj där också, tillägga.
Ja, alltså de säger att det finns marint liv, som de säger, i Francisco-bukten. Det vill säga, det finns hajar.
Ja.
Marint liv låter ju trevligt.
Ja, det gör det. Ja. Precis. Och det innebär att då kan man stöta på någon, den typen av djur i vatten. Men ja, det är sällan det förekommer någonting, men det finns säkert... Ja, men precis. Och när man utskjutsar i den där båten ut färjan då en bit ut, så ska man simma tillbaka. Och om jag minns rätt så är det 2,4 kilometer simning här på den. Och det är liksom väldigt stökigt vatten. Du har tidvattnet att ta hänsyn till, för att tidvattnet är ju, går ju ut ur bukten och går in i bukten. Det är enorma mängder.
Det är strömt.
Så
och svinkallt så att säga.
Ja, och kallt. Så när vi åkte ut med båten när jag var med 2019 där i juni, så såg man hur de här medföljande säkerhetsbåtarna, kajakerna, kanoterna och båtarna som skulle liksom vara med och serva och hålla säkerheten för de som deltar. Tidvatten gör att du kan ju inte stå stilla med båten, för då glider de ut. De har tvungna motorn på, du är tvungen att paddla hela tiden för att stå stilla. Så det är grymt strömt, så det innebär att då är det lätt att man dras med. Om du ska simma, då säger man, titta på klockan, om du ska nå klockan 12, du ska simma rakt fram, så är det tvungen att sikta på klockan 10.
Ja, precis.
Okej.
Okay. För att du driver.
Det är så, ja.
Ja.
Shit.
Du driver hårt. Och det gjorde jag när jag var med på den tävlingen. Så att...
Men sen när man kommer över bukten då, in mot San Francisco.
Ja.
Det har ju du och jag pratat om, Fredrik, tidigare, att det finns ju några ställen som är byggda i lutning. Och San Francisco, det är ju verkligen en stad som är byggd i lutning.
Ja.
Där är det ju backar utöver det vanliga.
Ja,
det är väl den typiska bilden av San Francisco. Om man ser en bild på San Francisco, så är det att spårvagnarna i princip kör lodrätt.
Ja.
Så ja, det är ju, där är det ju stökigt. Så då ska du börja cykla då.
Ja.
Och då börjar man med en ganska kuperad bana där, misstänker jag.
Ja, den är platt till att börja med, men den blir fort brant upp för... Och fruktansvärt jobbigt. Så det, jag ligger inne på lägsta växeln på ettan och försöker liksom överleva cyklingen där. Och sen när man kommer upp på kröret där, då är det liksom lika brant ner från andra sidan. Så det är att man kan bromsa och liksom ha kontroll på cykeln. Och i San Francisco, de är inte kända för att ha de slätaste, finaste vägarna. Utan det är ganska så mycket liksom grupper och håligheter som man får ta hänsyn till.
Mm.
Och med tävlande också. Men så periodvis där kvisar också väldigt fin asfalt som man kan...
Hur lång cykling är det där?
Man kör knappt 3 mil.
3 mil?
Mm. Ja,
okej.
Det är inte så långt, men det är så otroligt kuperat. Ja. Så det blir liksom så...
Vet du hur mycket höjdmeter det är?
Nej, jag har inte riktigt koll på det. Det är ganska rejält.
Ja, som sagt, jag har själv varit i San Francisco. Det är rejäla backar där.
Ja, det är det. Ja, precis. Ja, det... Bromsa i de här nedförsbackarna så man orkar svänga. För längst ner i backen ska man också svänga 90 grader vänster eller 90 grader höger. Så att det är hanterat på bra sätt. Ja, men precis, knappt 3 mil är det där på cyklingen.
Sen är det tillbaka in och byta till löpning då.
Ja, det är det.
Och om jag förstått det rätt så börjar man att springa lite sand också.
Ja, precis. När man är på ett grönområde som man byter om på. Så det första sträckan, första kilometerna är ju sträcka, den är ju platt. Ja. Det är jättebekväm att springa. Löpsträckan totalt sett är där på 13 kilometer.
Ja. Mm.
Så det är inte så jättelångt, men man kommer fram till ett område där man då ska springa ner på en sandstrand för att gå bort till vändpunkten. Och det är klart, springa sand, det vet ju.
Ja, det är inte kul.
Man får sand i skor.
Ja, det blir mjukt och krångligt.
Det är som att springa socker ungefär. Liksom där. Man får inget löpsteg så. Och sen så har de också sina sandtrappor. Det vill säga, det är sandbeklädda trappsteg. De ska ta sig upp två sådana då. Det är enormt jobbigt. Mm. Därför, så den är också kuperad såklart med löpningen och lite kringelkrokig och så. Så den är extrem.
Mm. Har man försökt att lägga banorna så att det ska bli så extremt, liksom, förhållandena ska vara så extrema, för längden är inte så extrem, utan det, nej, blir mer liksom stökig terräng.
Ja, det är miljön som man siktar gör på. Saken svår.
Mm. Upplever du de här tävlingarna som tuffare eller?
Ja, det är.
De är tuffare än en Ironman-distans?
Trots att det
kopplar. Nej, just den här är nog inte tuffare än Ironman. Eftersom en Ironman handlar om att överleva och
leva på en nivå
som tuffa på. Medan här är med att man jobbar med maxpuls och försöker att gå på så hårt man kan. Just med tanke på att det inte är så jättelånga sträckor, men man blir ju trött såklart.
Mm, ja, den här distansen tillåter ju att man gasar på lite friskare såklart.
Ja, precis.
Exakt. Mm. För visst är det så att det är en serie det här, eller har jag missförstått det då?
Det finns ju olika typer av familjer eller företag som arrangerar då den här typen av tävlingar. Ironman är ett varumärke och ett internationellt, multinationellt företag som tillhandahåller lopp då för motionärer och proffs. Det finns det andra typer av arrangörer också. Det är just Escape Series som går i USA bland annat. Och Escape from Alcatraz är en av de tävlingarna som finns med i den serien.
Ja, okej. Okay. Så Escape Series är en egen.
Ja.
Där man helt enkelt rymmer från olika ställen då, kan vi säga.
Ja. Flyr hem.
Och den här i Norge som vi var inne på, Norseman, den ingår inte i den då? Utan
nej,
den egen.
De går i en annan typ av familj då, X-Trice.
Ja.
Och
vi kan väl hoppa in på
Vi kan ta den.
Ja.
För den är som också är som sagt en extrem triathlon tävling då. Lite närmare som Fredrik säger, i Norge. Där startar man också från en båt, ifrån en bilfärja, och hoppar rakt ner i en fjorden som inte heller är särskilt varm, misstänker jag.
Nej.
När vi säger inte särskilt varm, så vad pratar vi för temperatur? Vet du det?
Körde så har de att det var 16 grader.
16 grader.
I ytvattnet kan jag tillägga.
Ja, sen som sagt, i och med att det är öppet vatten, det rör sig och så vidare hela tiden.
Alltså. Man har inte fått basta innan.
Det har man inte heller fått göra.
Nej. Sig.
Man har heller ingen öl i kroppen heller från bastun där.
Så. När man kommer i mål kanske.
Ja. Men som sagt, nu vet inte jag hur Escape from Alcatraz är, men just Norseman, det är ju ett ATB-lopp också.
Ja.
Det är lite annorlunda också, kan jag tänka mig, om man jämför med de flesta andra triathloner där du har din normala växlingszon och så vidare. Här har du olika zoner.
De är ett serviceteam på minst en person, gärna två, tre personer som ska se till att under dagen, de följer under dagen när du tävlar.
Mm.
Och de ser till att du har rätt kläder på dig, rätt att du får i dig käk och nutritionen funkar. Och att de är något tekniskt tur att de är med och hjälper till. Mm. Så att de är namngivna och dedikerade för det enda målet som är till och med team då.
Mm.
Och det är just Norseman Extreme Triathlon då. Den går i en liten by som startar i en liten by som heter Eidfjord.
Mm.
Och den slutar på toppen av en berg som heter Gaustatoppen.
Norges högsta berg.
Precis, ett av de högsta bergen som finns i Norge. Och det innebär att det är extremt uppfärd på slutet såklart. Så att ditt team följer med dig och ser till att du får service under vägen.
Mm. Tillhandahålls det här teamet av arrangören då? Alltså.
Nej, det är
de här egna nära och kära och vänner. Och,
så vi tre skulle kunna köra det. Det är en av oss tre med och köra dem. Mm. Till att börja med får man ansöka om att vara med i loppet och det är lottning.
Jaha.
Så det är slumpen som avgör om man kommer med eller inte. Så att vi var ett gäng på tre personer som sa att när någon av oss kommer med så hjälper de andra två till.
Ja, kul.
Okay.
Så var liksom vårt koncept när vi ansökte. Så att jag har sökt i 3 år på raken och kom med det sista året till 2019.
Mm. Så man har gjort det så exklusivt att det är ett begränsat antal platser. Då.
Jag gick in på deras hemsida när jag skulle göra lite research för det här och skulle kolla. Och det första som kommer upp är överskriften "This is not for you". Då tänkte jag att nej, vad bra, då skippar jag det här. Nej, men det är ju en extrem grej, absolut.
Det är en extrem grej, så här, precis som man har byggt upp en väldigt fin profil och ett koncept som är extremt, såklart. Där, totalt sett på just Norseman, då är det 5300 höjdmeter som du ska ta dig.
Oj.
Så att det första cyklingen är på ungefär 3000 höjdmeter. Och de första 2 timmar på cyklingen så har du inte heller någon support. Därför att då är det tidsgräns för när de kan börja supporta.
Aha, så okay.
När man är på banans topp, cykelbanans topp, då får du support.
För den börjar med väldigt mycket uppför, eller hur?
Ja, där är enormt mycket uppför. Så att det tar ett par timmar innan du liksom träffar ditt team igen.
Men då kör man på linjehoj eller kör man på tempocykel?
Jag kör på tempocykel.
Du kör den, okej. Okay.
Fast jag kör inte med mer kolfiberhjul, utan jag kör med aluminiumhjul, ja. Så att det biter bromsen mycket bättre, för att nedförsbacken är grymma.
Ja, det kan jag förstå.
Man kommer upp i
60. Ja, ska man upp ska man ju ofta ner igen.
Så. Ja, men precis så är det. Så det är separativ vägar ner. Så jag hade väl toppnotering på runt 70 km i timmen. Och det är klart, ligger man aeroställning där, så är det att hålla i styret. För att det är ju... Får man av där så, eller möter ett får på vägen, eller det kommer någon annan hinder, såklart. Ja, det går fort. Men det är det som är extremt.
Spännande.
Ja.
Sen byter du cykel mot löpning även där då.
Ja.
Och då ska det avverkas ungefär 1500-2000 höjdmeter löpning.
Ja.
Ja, det är ju kralligt deluxe alltså.
Det är ju...
Vad är det, vad lång längd pratar vi där på löpningen?
Det är 42,2 kilometer.
Det är full,
det är
lång.
Full, okay.
Ja.
Och okej, ja, den är tuff alltså.
Ingen 18 mil.
Alltså det här är alltså egentligen en Ironman-distans.
Det är Ironman-distans på
den. Ja, den här måste ju vara tuffare än en vanlig traditionell.
Ja, ja, Ironman, det är ju rena liksom walk in the park jämfört med.
Ja, jo, men det förstår jag, men vi pratar att det är platt och här pratar vi som sagt 5000 höjdmeter.
Shit, ja, det var imponerande. Det var det. Och vad har man att göra på en sån då? Det måste vara uppåt en 20-25 timmar eller?
Jag har varit avplockad från bara efter 17,5 timmar. Okay. Det gick tidsintervallet ut för min del.
Okay.
Så jag fixade inte, så jag fick inte en F på den, men det spelade ingen roll, utan jag kom så långt jag kunde och jag gjorde det liksom förmådde, och jag är skitnöjd över resultatet.
Har du börjat springa på det eller?
Ja, jag kom 3 mil på löpningen.
Oj, okej. Okay. Ja, då var det långt kvar. Eller det var inte långt kvar då?
Nej, det var ju inte det.
Den låten, den blir man nästan lite sugen på.
Det har ni... Vi får väl se.
Ja, men precis.
Det är inga höjdmeter på simningen.
Nej, det är sant. Nej, det är sant. Det vore jobbigt om det var.
Ja, det jag menar.
Så den här serien som arrangerar Norseman arrangerar också Patagonman i Chile, där som är uttagen till att producera i december.
Ja, du är uttagen alltså?
Ja, fått det lottigt.
Då är det ju ingenting att välja på. Då är det bara att åka.
Lite så är det väl.
Ja. Nej, men det är ju absolut kul. Extrema saker är ju alltid roliga. Så är det ju liksom.
Ja, och det är det som är lite min grej. Att utmana mig så långt jag kan. Och se vart går gränsen. Och gärna passera den ett par gånger också.
Ja,
precis. Det är otroligt viktigt.
Ja, när det inte duger med en vanlig Ironman. Då måste man leta nya.
Ja, precis.
Så är det ju.
Ja, det var lite kul, för att när vi kom i mål sen efteråt, när vi kom upp till ombytningsstället och på Gaustablick på hotellet där, så serviceteamet som hade med mig, de var ju trötta de också, såklart. För det är enormt påfrestande att vara med och coacha och se till att det funkar för mig. Så att utan dem hade jag inte klarat mig.
Nej, det förstår man ju. Absolut.
Det är ett jobb som vi gör tillsammans med min kropp i loppet för att genomföra det.
Har någon av dem kört tidigare? För du sa att du hade ansökt flera år.
Ja, nej, de har inte kört just Norseman, men de har kört Ironman bland annat. De är duktiga, liksom, jätteduktiga löpningsmotionärer och bra motionärer i stort. Så du måste med dem som kan, som förstår och vet vad det handlar om. För deras jobb på Norseman, det var att se till att jag kommer i mål.
Ja, men precis.
Se till att jag inte bryter. Det är liksom deras uppdrag.
Exakt, peppa så mycket det bara går.
Ja.
Ja, men det där är ju spännande lopp alltså.
Vi har skrivit en punkt här som är bästa lopp du har genomfört. Du får gärna ta det från olika synpunkter. Alltså, det bästa kan man ju se på olika sätt.
Ja, men precis. Bästa loppet var nog första Ironman i Kalmar, tror jag, 2016.
Första målgången där.
Första målgången, det var ju speciellt.
Jo, men det förstår man ju.
Ja. Så att jag fick ju, jag hade som taktik, eftersom jag kom in ganska sent, så är det inte så många som är runt omkring mig, utan jag är på sluttampen där och deltagarna, så blir gärna luckor mellan de som springer in. Så jag såg ju till att få en lucka så att jag kom in på upploppet ensam.
Okay.
Och sista 400 meter var det bara jag som sprang där, och det var liksom allt fokus på mig i det läget. Det är ju enorm känsla.
Det
var just den. För då hade ju nått det målet som jag hade satt upp redan 2014.
Ja.
Eller ja, det är till 2012 egentligen. Och att någon hade kunnat klara en Ironman. Så då tänkte jag att men vad fint, jag fixar det här. Och då tänkte jag, nu kan jag lägga av. Men så vill ju inte hjärnan och kroppen, utan fort på med en ny anmälan till 2017.
Ja, man är ju för dum för att inse det.
Precis.
Var det ditt första försök också? Eller hade du försökt? Det var första gången du
första försök 2016.
Mm. Vi pratade lite om det innan här, jag och Christian, om Paralympics.
Ja.
Är det någonting du, måste man, hur funkar det?
Vi har ingen aning. Måste man vara?
Vilka
besvär måste man ha för att vara med?
Ja.
Jag har ingen aning.
Nej.
Jag hade inte tänkt tanken. Det kanske vore fränt att vara med där om man fick vara med.
Ja, vi tänkte på det också, för att jag menar, det är ju en allvarlig sjukdom som du har och ändå presterar på så hög nivå.
Ja.
Det var bara någonting vi satt och bollade om innan här, att man ser ju alla möjliga olika personer som är med i Paralympics, liksom olika
funktionsnedsättningar på olika
exakt.
Ja, tack för idén.
Ja,
ja exakt.
Det blir nästa podd om ett par år.
Ja, ja, när det är nästa OS.
Ja, det är väl 4 år. Det var väl
kör vi.
Spännande.
När vi ändå pratar lite om tävlingar och så vet ju jag att du har ju sprungit Stockholm Marathon några gånger.
Ja.
Det har vi också gjort. Man ser ju folk efter vägen som får bryta på grund av att man väggar och alla möjliga saker.
Ja.
Du har också fått bryta Stockholm Marathon.
Ja, jag fick bryta 2012.
Varför?
Jag bröt benet.
Det är nästan lite komiskt. Men...
ja, det är skitkomiskt. Jag vet, man kan ju fundera på vad håller jag på med.
Ja, men precis. Förklara gärna lite vad som hände där.
Ja, men precis. Jag tycker om att springa, som ni förstår. Och är duktig på att kanske gå över gränsen ibland. Att jag ådrog mig en stressfraktur på vadbenet. Det heter fibra, tror jag heter på latin. På utsidan av smalbenet. En decimeter ovanför fotknära på utsidan. Där fick jag en stressfraktur.
Mm.
Det är alltså en skada, en skelettskada som blir värre och värre ju mer man tränar. Och till slut så gnager det hår så att, säga, så att du får en fraktur där. Men jag är lätt på Voltaren och allt vad det heter och tigerbalsam.
Man gör ju ofta det.
Man gör det så att man blundar för den typen av problem. Så 2012, det var ett år som också var väldigt kallt och blåsigt, regnigt och det var besvärliga ytterförhållanden, men det störde inte mig något utan jag skulle starta. Året innan hade jag gjort maran på 3:54 tror jag, 2011. Och hade tänkt mig att jag ska försöka persa då och komma så långt under som möjligt. Vilket i och för sig funkar bra med starten och allting. Jag var ganska pigg. Men jag besvärdes av just verken i smalbenet. Och det var ju väldigt brött och besvärligt runt omkring. Men vi ungefär 20 kilometer in i loppet av på varv 2. Där gamla bansträckningen som var innan vi gjorde om den. Så när man springer ner ifrån radiohuset ner förbi Strandvägen och ska ut på Gärdet.
Ja.
Där så är det rondell och en refug som jag trampar snett i.
Aha, okay.
Där händer någonting som jag inte vet vad som då är direkt vad som hände.
Nej.
Jag kände att oj, det händer någonting. Jag stannar och känner efter. Och inser att det är något som inte stämmer. Så jag ställer mig vid vägen. Kan inte bara fundera på vad ska jag göra nu. Men jag lommar på lite, lommar vidare, springer och vidare.
Ta mig framåt i alla fall.
Jag tar mig framåt. Jag joggar ju på då, fram till 21, till halvmaran. Och i det läget så börjar jag fundera på det måste ha hänt någonting. Jag har någon sena någonting som är gått sönder. Så jag ställer mig och vickar på foten och känner att liksom det är något som inte stämmer. Det är liksom något som är fel. Så i det läget så kommer min kompis med, Johan, som får ta med mina gäll. Och jag säger att jag bryter loppet därför att jag har ont i foten. Jag kommer inte kunna springa. Jag kan säga gå, men jag kommer inte kunna springa. Så jag bryter nu. Och det var vidare då till Djurgårdsbrunnsbron.
Mm.
Där fanns en sjukstuga. Så där ställde mig i kö också. Att jag kommer bryta loppet. Jag vill tillbaka till stadion och jag vill avsluta den här tävlingen här och nu direkt. Och det här året var ett år där det bröt väldigt många med tanke på väderleken.
Mm. Okay. Det
var ju kö taxibilarna.
Ja.
Som skjutsar och skjuter trafik upp till stadion igen. Ja. Så det är sånt tog jag sen då. Så på måndagen när jag kom hem på söndagen så fick jag läkarvård och kom på röntgen och då såg de att det var ett riktigt benbrott. Så det är klart.
Då har du ändå sprungit ett par kilometer med det här och försökt att
byta. Ja, 4 kilometer.
Det är ganska bra gjort.
Ja, jag vet inte om det är bra.
Nej, absolut.
Det är ju, vad heter det?
Dumt gjort, men.
Hjärnans kamp mot kroppen.
Exakt. Ja. Ja, som sagt, det är ju lite komiskt här i efterhand. Jag förstår att det inte var kul då, men det är
så gipsad, såklart. Ja. Och ingen träning. Ja. Och då börjar man fundera på i livet, hur ska jag kunna träna mer nu? Och då tänkte jag triathlon. Mm, Ironman, nu är det dags.
Det var där tankarna kom.
Då föddes det på riktigt.
Ja, okej.
Okay. Så tack vare Stockholm Marathon i det läget gjorde att jag kände att jag vill utöka träningen och se vad mer kan jag prestera.
Så tipset till oss är att bryta ingenting, för då kommer ni börja satsa på något annat. Eller ja, skala upp träningen ännu mer. Liksom.
Ja, det är väl en av de tre DNF-er som jag har.
Ja.
Annars brukar jag genomföra. Jag har startat och kommer med mål.
Ja, men att bryta benet. Alltså jag kan ändå tycka att den är accepterad.
Är det
då? Ja, men den är väl ändå okej.
Okay. Ja, den får anses som okej.
På cykel hade det inte varit någon ursäkt. Men på löpning så.
Okay. Jobbigt att hoppa på ett ben i en halvmara.
Ja. Ja, precis. Så var det kring Stockholm Marathon 2012.
Ja, nej, men det är en kul story.
Mm.
Ska vi hoppa in lite på tävlingen? Vi pratar lite om det, de tävlingar du har tänkt att genomföra nu i år.
Ja.
Och starta i och sådär. Ja. Det är väl de målsättningar du har också då för året, vad vi förstår det så.
Ja. Mm.
Där det kanske är Kalmar primärt, eller där det...
Ja, där är det.
Där är
det, ja. Jönköping är viktig tävling såklart. Jag har kört alla tidigare.
Ja.
Startat alla tidigare, brutit 2019. Bröt jag faktiskt den tävlingen.
Okej.
Okay. Just med tanke på att jag ville spara mig till Norseman som var fri. Mm. Just Jönköping går ju i juli månad, runt den 10 juli, en vecka in i jul ungefär. Sen så hade jag ju Norseman då den 3 augusti.
Och då
kände jag att om jag inte är i toppform på Ironman i Jönköping, 70,3 halva där då, så då är det bättre att bryta och satsa på Norseman.
Jo, men det låter väl logiskt.
För grejen var det att 2 veckor efter Norseman så går jag Ironman Kalmar, som jag också var med till. Så då körde jag de två då. Så Kalmar kom jag i mål på då. Tack och lov.
Ja, det var intensiv period.
Det var knappt 2 veckor mellan loppen. Och det kanske man kanske ska ha minst 2 månader. Gärna 4 månader mellan 2 Ironman-distanser. Om jag tänker på att Norseman är så extrem så...
Jo, det var ju en skaplig urladdning.
Jag ställa upp i just där med Karma, men jag känner att jag ska starta, jag ska ta mig runt, jag ska komma imorgon, jag ska fixa det här.
Ja, det är ju starkt alltså.
Mycket mental träning, mycket liksom fokus och mycket liksom...
Jag bara hinner återhämta sig, man är ju inte återhämtad såklart. Som du säger, man ska ett par månader gärna.
Ja.
Och göra det 2 veckor, det är ju såklart att kroppen är sliten när man står på startlinjen.
Ja, det är skitsligt.
Men målsättningen för 2022, är det att ta dig runt på dem eller har du något att du vill persa eller vad är det liksom?
Ja, om jag kunde persa på Kalmar vore det fint. Det vore fint. För då har jag kört 5 stycken Kalmar på raken och gör den bästa som sista också då. Det vore mitt mål.
Sista eller kommer det en ny anmälan?
Jag tror inte.
Du tror inte det?
Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att det blir sista tävlingen, armen tävling som jag kommer göra.
Okej.
Mm. Fast det är inget löfte.
Nej, precis.
Det går att sluta och göra comeback.
Absolut.
Ja. Ja. Och det känner du för att du är lite mätt på det eller att du...
Ja, jag tror det.
Ja.
Det kan vara kul att göra annat också.
Helt klart. Absolut.
Och se vad det innebär.
Paralympics.
Ja, nu föddes ju den tanken. Jag måste kolla upp.
Ja, nu har vi sått ett frö. Ja,
exakt.
Kommer du ihåg att ni hörde det först?
Precis. Nej, men som sagt, vi kan ju bara önska stort lycka till med dina ansträngningar som du ska göra under 2022. Det ska bli väldigt kul att följa.
Jag tycker det är ett bra tillfälle för podden och återrapportera efter Kalmar.
Absolut.
Ta ett snack hur det har gått.
Ja.
Det vore superkul att få ta kanske ett telefonsamtal bara och rapportera.
Mm. Absolut.
Yes.
Vi har ju nämnt det mesta av det som vi har haft frågor och funderingar på innan. Och det har ju varit väldigt intressant och inspirerande samtal.
Verkligen.
Men är det någonting som du vill tillägga som du tycker att vi har missat? Eller något som du vill poängtera mer eller...
Nej, jag tycker ni gör det på ett bra sätt och det finns nog egentligen inget mer väl kompletterat med, utan det är väl det som är viktigast egentligen, det är väl att man gör saker man tycker om och att man försöker hitta sin passion och sin vision i, just för min del så är det triathlon som är min grej såklart.
Mm.
Och att man vågar bryta liksom, mönster och vågar ta ut lite extra svängar och liksom, utmana sig själv.
Mm.
Det är viktigt och det behöver inte bara gälla idrott, det kan gälla karriär, det kan gälla fritid för övrigt och vad den gör, se till att göra det bra och är du bra på något, gör det ännu bättre.
Ja.
Och var liksom utmana dig.
Våga följa sin väg och sina drömmar, absolut.
Ja, den är otroligt viktig.
Helt klart, helt klart. Det kan vi sammanfatta jättebra tycker jag.
Verkligen, det är ju ett superbra tillägg. Så det absolut sista vi har egentligen, det är ju vart eller hur man följer dig, om man vill följa dig på den här resan som du ändå gör.
Ja, vart? Jag finns på Instagram, ett Lars Ersang. Och jag finns på Facebook också då. Och jag har en hemsida också, eftersom jag föreläser lite grann om just den här typen av liv som jag lever, så finns det på hemsidan av larsersang.se.
Ja, spännande. Vi slänger självklart med länkar i poddbeskrivningen här till det också.
Absolut, absolut.
Ja, nej, men som sagt, vi har inget mer vi och inte du heller, så att jag tycker bara att vi får tacka Lars så extremt mycket för ett fruktansvärt intressant avsnitt.
Ja, det var det jätteroligt att ha det här verkligen.
Tack, det var kul att snacka.
Ja. Stort, stort tack och lycka till under 2022 och även framåt med Paralympics.
Tack så mycket.
Ja.
Tack, tack. Tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.